Jag önskar Guds kärlek och hans nåd i överflöd, så säger man hellre. Hans kärlek är bättre än min. Min är bristfällig. Nu visade Gud sin kärlek till oss. I påsken har vi blivit varse det. Då Gud själv skulle offras för vår räddnings skull. Han själv som har skapat himmel och jord. Han som har skapat dig och mig. Han som har skapat stjärnorna, månen, skogarna, saltet, sandkornen, allt har han skapat. Han kom ner hit och lät sig korsfästas. För att därmed skulle synden, skulle han ta på sig all synd. Alla våra brister och svagheter bar han. Han gick ner i dödsriket. Han besegrade döden. Predikade för andarna i deras fängelse. Tog nycklarna till dödsriket och gick upp. Och sen visade han sig för sina lärjungar i sin nya kropp. Då, helhetskroppen. Då gick han rakt igenom väggarna. Där är Lennart. Det var inga nycklar. Det var bara gå. Så vilket tal som helst. Och det var väldigt förvånande. Då kan man tänka sig lärjungarna här. Så då alla står där och... Det är ju ingen överhuvudtaget som ännu har förstått att Jesus ska återuppstå. Och så kommer han genom väggen. Vad ska man tänka då? Som människa man är. Vad drar man för slutsats? Ja, det är som Thomas tvivlar när han sa direkt. Ja, det måste vara ett spöke. Jag låter mig inte övertygas förrän jag får stoppa mina fingrar i dina sår. Och då fick han göra det. Så det helt plötsligt var Jesu kropp då fysisk så att det gick att känna det. Men när han gick genom väggen då var det någon annan tillstånd i kroppen. För annars går inte det. Det är spännande i himlen kan jag tala om. För vi kommer få en likadan kropp. Ja, det ska bli väldigt spännande kan man säga. Och nu har Jesus, han har alltså räddat oss här för evigheten. Den segern är vunnen i och med att vi har sagt vårt ja till Jesus, att vi har lämnat vårt liv till honom. Då är den segern vunnen. Så det Jesus gjorde på kors, det gäller oss var och en. Sen vad vi har för brister och tillkortakommanden och sånt där, det har inte med saken att göra. För Jesus Kristus är så mycket större än våra misslyckanden. Han är så väldigt mycket större. Nu är det ju så här att om jag går med synd och sånt här, det som är synd, så kommer jag någon gång att få tvingas göra upp med henne. Kanske inte allting på en gång. Det kan bli för mycket för en människa. Men det kommer att ske i någon tid. Det kallas för helgelse det där. Att man gör så. Men vi ska försöka att inte göra det själv. För vi kommer inte att lyckas. Men nutidsmänniskan är så. Vi är så lagd till sinnes att vi ska försöka fixa allting själv. Speciellt om det är jätteviktigt. Här kanske det liksom är något som bedrövar Gud. För synden hindrar ju målet att komma till himlen. Då vill jag nog vara med där själv. Jag kommer inte att lyckas med det. Är det liksom att jag ska kanske, vad ska jag säga, äta mindre socker, kanske jag klarar av det. Det går väl bra. Men liksom det här inne, det inte kommer jag åt det. Det som egentligen får igång allt det här som kan vara fel hos mig. Det här som kom in i oss i syndafallet. Så det är 4000 år innan Jesus korsfästes. Som finns hos alla människor. Det vill säga vi föds med en benägenhet till att göra synd. Och nu tror inte jag på någon syndakatalog. Jag har hört alldeles för många så jag tror inte på någon. Men jag tror på Bibelns förklaring på vad synd är. Nämligen när ormen lurade Eva så kom det in den här egenskapen som inte skulle finnas hos människan egentligen. Den kom ju in genom ormens bedrägeri. Du ska själv bli så som Gud. Du ska själv kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Där har du synden, grunden till synden. Egen kontroll kan man säga. Eller egen makt kan man säga. Ibland kallas det för Gam Adam och Gam Eva, det här tillståndet. Ja, kalla det vad ni vill, men alla har vi nu. Det är väldigt rättvist. Alla har vi nu. Till och med Paulus som tjänade Gud så stort, han säger så här att det jag vill göra, det gör jag inte. Men det jag inte vill göra, det gör jag. Han hade upptäckt den här kraften som finns liksom i hans eget kött. Hur det är. Men den andliga sanningen är större. Jesus Kristus har dött för allt det här. Och det är klart, det som han kan göra någonting åt, det har han säkert gjort någonting åt redan. Man brukar göra det när man har mött Jesus. Med första kärleken, då rensar man mycket, det kan man vara säker på. Men allting går inte så fort. En del saker kan ligga väldigt, väldigt djupt. Och det kan också stimuleras i den nutid man lever i. Och det här jag ska gå in lite på. Saker som kan stimulera just det här hos oss. Just den här egenskapen. Så då ska ni veta om att Jesus Kristus har vunnit seger över allting det här. Men det finns krafter som vill dra bort oss ifrån Jesus Kristi seger. Vi vill ni inte, Gud vill ni inte. Och ska vi gå bort ifrån Jesus Kristi seger, då måste vi antingen bli lockad, mutad eller bedragen. Annars gör vi ni inte. I avsnittet i Johannes 14 och 26. Där visar Jesus sin omsorg om oss och hur han vet om vilken svår tid det är att leva i egentligen. Han vet om att vi människor klarar inte det här själva egentligen. Det vet Gud, skaparen, om. Och då säger han i 26 versen så här. Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga ande som fader ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. En av den heliga andes uppgifter. Har ni någonsin märkt det här någon gång? Vi har läst ordet. Vi kanske inte har öppnat Bibeln på några månader. Och så står vi i en situation då vi kanske blir provocerade eller svarslösa eller någonting. Och då upplever man här inne att det ploppar upp ett bibelord. Någonstans ur lagret som jag har inom mig. Det är förmodligen en hel del ande som lyfter ett ord som behövs för min situation just då. Det där är den heliga andes sätt att påminna mig om vad den heliga, eller vad Jesus har undervisat om. Och den här kampen håller på hela tiden. Om det fungerar som det ska. För att vi lever i en miljö som inte styrs fullt ut utav den himmelens Gud. Det finns onda krafter också som styr. Och vi lever i den här miljön och vi kommer att påverkas. Vi påverkas i våra relationsnät. Vi påverkas på arbetsplatserna. Vi påverkas på skolorna. Vi påverkas i kyrkorna. Vi påverkas av vänner. Vi påverkas av tidningar och massmedia. Alltså det är ett enormt bombardemang mot oss egentligen. Och då är Gud utrustad oss med en massa filter. Annars skulle vi bli tokig. Om vi inte hade någonting som liksom skärmar av oss från all den här informationen som flödar över oss. Men vi ska inte stänga oss helt. Vi ska ju leva i den här världen också. Men då har vi den heliga anden som påminner oss om vad anden eller vad Jesus har lärt oss. Och då kan vi få höra till exempel att någon säger, nu har Jesus kommit till Arboga. Säg, åk dit. Jesus är där. Han ska hämta hem sitt folk. Han är i Arboga. Ja, då ska man inte springa och kolla efter busstidtabellen. Och leta efter Arboga-bussen. För den heliga ande kommer då att påminna er om vad ordet säger. För det står så att lyssna inte till dem som säger att Jesus är där eller har kommit dit eller så. Lyssna inte till dem. Ni behöver inte fara någonstans. För Jesus kommer att uppenbara sig. Han vet vart enda sitt barn finns. Om du ligger i en mörk håla i en öken så vet han om det och tar det därifrån den dagen. Är du hemma i köket och gör mat så kommer du att flyga upp i himlen den dagen. Du behöver inte fara till någon annan plats. Men om vi lyssnar på det där, då kanske vi börjar tro på det. Och då börjar vi bli väldigt vaksam. För vi är ju mån om att komma till himlen. Då vill man missa det. Det går en enda buss till himlen. Jag ska inte missa den. Alltså då kan man bli så rädd så att man tar saker och ting i egna händer. Och så får man väg till Arboga. Helt i onödan. Så åker man hem igen. Istället för att lyssna på det här. Men Jesus har ju sagt så här. Därför ska inte jag tro på det här andra. Och den här kampen, den finns. Det här kallas antikrist. Antikristkrafter. De som vill göra någonting annat än vad Gud har tänkt och Jesus har undervisat oss om. Det är precis som det låter, anti. Precis, alltså tvärtom, Kristus. Och det här har vi en hel del av i vår nation idag. På olika sätt. Vi har pratat om förstarna och väldigheterna. Och nu ska jag gå in i någonting som är lite väldigheter. Men på ett annat sätt. För vi förstår dem inte så fullt ut. Men vi kan se effekterna av dem. Jag ska nämna några vid namn. Och ni får väl pröva det sen då. Men först ska vi titta på Galaterbrevet, första kapitlet. Galaterbrevet 1 och 6 versen. Paulus skriver till Galaterna. Och det här är ju ganska snabbt inpå efter att Kristus har korsfästs. Då är ju Paulus lite upprörd här på ett sätt. Vi ska läsa det här, får ni se. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid mot vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Galaterna hade börjat lyssna på ett annat evangelium. Men galaterna hade mött Jesus. De var frälst. Ändå var det möjligt för dem att börja lyssna på ett annat evangelium. Det var små förvrängningar av Guds ord här och där som gjorde att det blev någonting helt annat än vad Jesus Kristus har tänkt och undervisat om. Små förändringar. Och det klarar vi kanske inte av. För så skärpt kanske vi inte kan vara. Så vi klarar av att lusläsa allt varenda millimeter. Men Jesus var så god innan han korsfästes. Så han sa åt lärjungarna och oss. Att jag sänder er den heliga ande. Hjälparen. Och han ska påminna er om allt det här. Så det kanske är viktigare ibland att försöka lyssna in vad den heliga ande har att säga än vad jag själv tycker och tänker. Det behöver inte vara fel det jag tycker och tänker. Men det är mer rätt det som kommer från Gud. Jag kan tycka och tänka hit och dit åt alla håll och kanter beroende på vilka behov jag själv har och vad jag påverkas av. Men Gud ändrar sig inte. Och det som det värnas som mest av allt, det är evangeliet. Man ser i olika breven här efter Jesus så är det evangeliet ska bevaras rent. Och det ska man inte förväxla. Så vi tror att vi måste vara helt ren. För är vi lite ärlig så ser vi det är vi inte. Alltså har vi någon tanke eller någon svaghet liksom som gör att vi inte är helt ren. Men evangeliet ska vara rent. Det är det som räddar. Budskapet om Jesus, det är det som räddar. Och det gör vi med hjälp av den heliga ande, inte det egna förståndet. Nu är det inte så att det egna förståndet, man behöver inte kasta bort det. Men det är bättre att låta den heliga ande vara drivkraften i mitt förstånd. Än att jag själv ska vara drivkraften i mitt förstånd. Så då kommer jag förstå Guds ord så som Gud har tänkt mig också. Den heliga ande hjälper oss med det. Man kan läsa Guds ord och forma ut vilka läror som helst nästan. Men den heliga ande kommer alltid att leverera det sanna. Vi ser det sanna, vi ser vad det verkligen betyder. I oss själva gör vi inte det. Då blir det bara en bok. Och då kan vi lägga ihop lite läror lite hit och dit. Om vi tittar lite mer på en egenskap hos Paulus som kan vara väldigt viktigt för oss alla att tänka på. Vi lever i sådana tider så vi. Galaterbrevet 1:10. Då säger han så här. Är det människor som jag nu försöker få på min sida? Eller Gud? Eller försöker jag ställa in mig hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte kunna vara Kristi tjänare. Paulus har sett det där. Här gäller att bestämma sig. Vad vill jag betjäna? Och det är väldigt svårt om man är en grupp människor att stå mot grupptryck. Grupptryck kan få människor att göra mycket dumt bara för att alla andra gör det. Och tänk på det ni tjejer, Emily och Jonna. För ni är ju i en ålder nu då det blir mycket grupptryck mot er. Lyssna efter den heliga ande och Jesu undervisning istället. För att det här grupptrycket kan få oss att börja på att tycka saker och ting som för oss väldigt, väldigt fel i slutändan. Lita på Gud, för han vet vart ni är. Och det här att, ska jag tjäna människor eller ska jag tjäna Gud? Det kanske inte är ett fullt ut motsatsförhållande. Men jag vill hävda det här att om jag vill vara till välsignelse för människor så måste jag tjäna Gud. Om jag satsar helt på att vara till behag inför människor, ja, då har jag ju ingenting från Gud att komma med. Då får jag väl hålla på och försöka vara lite inställsam och bli lite populär då. Men då blir jag en falsk tjänare. En tjänare tjänar ju sin herre. Och människan är inte vår herre. Vi är fri. Vi är jämlika allihop. Lika mycket värdefull. Ingen är över någon annan. Det är bara det himmelska. Fadern, sonen, ja, och den heliga ande som står över oss. Men vi är ganska högt på skalan. För vi står till och med högre än änglarna på skalan. Så vi har ett väldigt högt värde. Det här är Paulus som säger det här till galaterna. Alltså, han var väldigt noggrann med att betona för galaterna så här. Jag betjänar inte er, jag betjänar Gud. Därför kan jag säga till er, vad är det som har hänt med er ungefär? Hur var det möjligt att ni började lyssna på ett annat evangelium? Det här är en röst från himlen som jag sa alldeles nyss. Som ljuder lite här och där i vårt land idag. Och en dag kommer svensk kristenhet att ställa sig frågan. Men hur gick det här till? En dag kommer man att göra det. Och när man gör det, då kommer Gud att vara snabb och svara. Och då har man en omvändelseväg att gå tillbaka. Så det är bättre att inte hamna i det som är fel. Det är bättre att hålla sig till Jesus hela vägen. Hur är det möjligt, säger han till galaterna, att ni lyssnar redan nu på ett annat evangelium? Så var det möjligt för dem? För de här, de levde ju ganska nära i tiden när Jesus gick på jorden. Ja, då är det nog ännu mer möjligt för oss. Men nu är det så att den helige ande, han är lika stark idag som han var då. Så han klarar av även oss nutidsmänniskor. Han kan påminna oss om vad Guds ord säger. Då ska vi se på några sådana här förstar och väldigheter. Som normalt inte kallas för förstar och väldigheter. Det krävs ett visst mod att göra det, skulle jag vilja påstå. Och jag har haft en kamp idag. Och jag skulle vilja säga samma som Paulus. Jag skulle inte säga det här om jag var ute efter att betjäna människor. Men jag kan inte tjäna Gud om jag ska behaga människor. Så några förstar och väldigheter har dykt upp under senaste åren. Alla har samma slutmål. Och det målet är att skapa en ny världsvid kyrka där alla religioner är inblandad. Alla religioner ska vara inblandad. Alla olika krafter. Så vi som har trott att man inte kan blanda heligande med annat. Ja, vi har ju trott rätt. För så lär oss Guds ord. Men här pågår en stor världsvid aktivitet. Det har redan börjat i Sverige med den nya ekumeniska rörelsen. Och det ser ju väldigt bra ut. Men ekumenik och det Bibeln pratar om som andlig enhet, det är faktiskt inte samma sak. I den här nya ekumeniska rörelsen är det oftast det katolska systemet som står i centrum. Även om vi inte ser det än. Detta nya världsvida kyrkosystem kommer sedan att betjäna antikristsyften utan att människorna egentligen förstår det förrän det är för sent. Några av komponenterna till detta ska jag nämna. Det som jag nämner här efter, det är alltså bara några av komponenterna. Det finns många fler. En av sakerna som har skett, det är något som kallas oneness blessings inom Svenska kyrkan. Det är några präster och så for iväg till Indien för att lära sig vissa metodiker. Så småningom så hade de varit sådana meditationsgrejer så de så småningom blev förmedlare av en särskild kraft. Den kraften förmedlar de sen till andra som de lägger händerna på. Och det upplevs underbart, säger de som får den. Men det är absolut inte från Gud. Det måste upplevas bra, annars tar man inte emot det. Men det är början. I slutändan är det frågan om vad de behöver för behandling för att klara upp sitt liv. För det där är inte krafter som är någonting att leka med. Det finns någonting som heter Emerging Church. Det är väl kanske det, någonting som man måste säga kring det. Det är Rick Warren som har lyckats väldigt bra och fått många anhängare i sin, genom sina böcker och studiematerial och så. Men i slutändan blir det ett annat evangelium av det. För att där tonas korset, blodet, omvändelsen och synden ner. För att det ska vara så sökarvänligt som möjligt. Då tar man bort de här lite mer obehagliga, tunga bitarna som faktiskt är sann. Och det är klart att många kan komma till en sorts tro, det tror jag. Men det är frågan om den ska få vara varaktig. För det blir tider som är tuff också. Men frågan är hur blir det i slutändan. För det spelar inte så stor roll vad som sker i det här livet här nere. Det viktiga är ju att vi hamnar i himlen sen. För där ska vi vara en hel evighet. Rick Warrens böcker är trevliga att läsa. Väldigt trevliga att läsa. Väldigt lättsamma att läsa. Och väldigt bibelförankrad. Men titta efter ni som har de böckerna och se efter. Hur är det? Är det inte ett uttunnat evangelium som blir frukten av det? Sen har du en annan liknande sak. Det kommer från Bill Hybels. Det är också Rick Warren och Bill Hybels drar egentligen åt samma håll. De har en gemensam lärofader ovanför det nämligen. Och han driver någonting som man kan kalla för purpose-driven church. Alltså den målinriktade kyrkan. Den har en annan målgrupp bara. Men egentligen samma bud. Den vänder sig till en målgrupp som har företagarintressen egentligen. Och de här två lärarna tillsammans, de har lyckats en hel del. För att om ni ser efter hur det ser ut i kyrkorna på många ställen idag, speciellt frikyrkorna, så ser det mer ut som underhållningslokaler med en scen. De här grejerna är borttagna väldigt ofta. Det ska vara en scen istället. Och det är ett väldigt stort företagstänkande inom Guds församling. Ja, men Guds församling är inget företag. Det är Guds kropp. Det är någonting som är så mycket, mycket, mycket större än ett företag. Det går inte att göra kyrkan till ett företag. Alltså det är okej med företag. De har nog svårt, åtminstone de kristna företagen. De har sin plats, men det är inte i kyrkorna. Men kyrkorna har blivit som ett företag mer och mer. Rick Warren och Bill Hybels är de som står bakom det. Tony Blair, den förre premiärministern i England. Han har ju en slags rörelse som man skulle kunna kalla för enhetsrörelse då i England. Och den vänder sig väldigt mycket till just ungdomar. Och de har också väldigt häftiga samlingar. Och internationell är den också. Och Tony Blair är ett känt namn och många vill komma dit. Och det grupptrycket drar många dit. Och de har också samma målsättning egentligen i slutet. Tony Blair går ett steg till. För de som går med i den rörelsen, de får skriva under ett kontrakt. Tänk om man var kristen och så skriver man under det kontrakt som gör att man går förlorad. För det är faktiskt det frågan om. Det här är tuffa namn, så det är därför inte så många som vill stå och säga så här offentligt. Det finns andra saker som har flödat in, och det är östens mysticism, läror och olika former av meditationer. Och där har vi då Bjärka Säby, vi har berget i Dalarna, som är under katolsk kontroll dessutom. Men där sysslar man väldigt mycket med sånt då. I Svenska kyrkan har man också öppnat för olika typer av meditation som de försöker bibelförankra på något vis. Men det går inte att ta in österns krafter och göra den bibelförankrad. Det kommer alltid att vara österns krafter hur den än presenterar sig. Man ska inte använda Guds ord för att dölja det som vill föra folk fel. Någonting som vi i Sverige har lite svårt med, det är faktiskt den moderna gnosticismen. Alltså det kommer ur det grekiska väldet, så det är ett starkt välde. Gnosticismen, det är någonting som man skulle förenklat kunna kalla för kunskapsdyrkan. Och den värre varianten av det är kunskapsdyrkan som leder till olika magiska krafterna. Men den enklare formen är nog så allvarlig, för att den gör uppror emot Gud. I Sverige kan man lika gärna kalla den för intellektualismen, den enklare formen av gnosticism. Och där är det svårare att förstå, för att det är klart, om en människa kan mycket och är duktig på mycket, ja, det är väl inget fel i det, om Gud får vara herre där. Men det är Gud som vet allt och kan allt. Och ju mer jag vet, desto svårare kan det bli att underordna sig. Alltså, all denna kunskap kan hamna i fel fack hos mig. Jag menar, förr i tiden trodde man på under. Jag menar, det har varit en jordbävning. Det var många som trodde att det var Gud som sa någonting då. Det tror jag att det fortfarande är. Det enda som har skett liksom att idag har vi så mycket kunnande så vi förstår hur en jordbävning blir till. Ja, men det hindrar väl inte att det är Gud som gör det ändå. Bara för att vi förstår hur det blir till. En tsunami eller orkan eller tornado var ju också någonting som förr i tiden de kunde tro var någonting av Guds vrede eller så. Guds dom eller Guds sätt. Ja, det kan ha varit det ibland. Men idag tror vi inte alls så. Bara för att vi förstår hur en orkan kommer till. Och så glömmer vi. Ja, men det är Gud som har skapat hela det här. Så det är klart han som ligger bakom det, även det. Alltså bara för att vi förstår hur Gud gör, betyder det ju inte att det är inte Gud som faktiskt gör det. Gnosticismen, eller intellektualismen, är ett stort problem för många. Skillnaden på att förstå och ta emot. Ska vi förstå Gud eller ska vi ta emot han? Det är klart att vi ska ta emot Gud. Han är god. Vare sig vi förstår han eller inte, så är det bra för oss att ta emot han. Och om vi tar emot han, då får vi lära känna honom sådan han verkligen är istället. Det här att vi ska förstå han, det är bara vi bygger upp ett avstånd mellan han och oss. Ta emot han istället och lär känna han sådan han verkligen är. För när jag skriver så här, är vi mottagliga för de här sakerna som jag nämnde här uppe? Ja, det är det. I Sverige är vi väldigt mottagliga. Och det beror dels på att vi är inte så kristet land som många vill tro. Vi är ett av de mer avfallna länderna på den här planeten. Afrikas nationer ligger bättre till än oss allihop. Hör och häpna, men så är det. Och vi har satt in en massa andra system istället för Gud i vårt land. Och de rätta värderingsgrunderna som fanns i vårt land en gång, vart tog de vägen? Och nu är det liksom jaget som ska höjas upp. Och det är en avgud. Och det gör vi liksom väldigt mycket i det här landet. Bland annat, vi gör mer också. Men vi upphöjer en avgud i vårt land. Då blir vi mottagliga för mörkret. Varför det? För mörkret kommer inte att föra oss till himlen hela vägen. Det bara ser så ut ett litet tag. Kanske med under och tecken. Det ser bara ut så ett litet tag. Håll fast vid Jesus. Håll fast vid det evangelium som en gång gick ut ifrån de här första apostlarna. Det äkta evangeliet är det som räddar. Om vi sen går till andra Thessalonikerbrevet 2. Det har vi varit inne på ett antal gånger. För att det är inte tänkt så här att sån här undervisning ska göra er rädd och skrämd. Inte alls. Det är tänkt att sån här undervisning ska göra att ni blir tryggare på den väg ni har kvar till himlen. Det finns fallgropar att ramla i. Man behöver inte ramla i allihop. Andra Thessalonikerbrevet 2. Det är också Paulus som skriver här. Och första till tredje versen. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder och systrar att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Låt ingen bedra er på något sätt, kära älskade medmänniskor. Allt är inte Gud som glimmar. Jag tror det var Sven Reichman som skrev det en gång när han gjorde upp med trosrörelsens läror då. Nej, allt är inte Gud som glimmar. Sen om vi tar andra test 2 och 11, så ska vi se något som vi kanske inte tror om vår Gud alla gånger. Elfte versen i andra kapitlet, andra test. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det är Gud som sänder denna kraftiga villfarelsens ande. Det är en ande. En. Men jag har nämnt den på många olika sätt, men det är en och samma ande. Fast den har lite olika förgreningar så här. Och då kan man kalla den första och väldigheter och sådär. Och de uttrycks i form av läror. Ofta läror som presenterar eller förringar eller fördärvar det äkta evangeliet. Så vad säger vi om det här? Vår egen Gud låter en kraftig villfarelsens ande komma. Det är han som låter den gå. Och det är ungefär som Gud säger: ja, jag har varnat er år ut och år in, men ni har inte lyssnat. Därför måste ni få det ni vill ha. Det ni egentligen vill ha, det ska jag låta er få. Och det är en villfarelsens ande. Man frågar mer efter någonting annat som jag själv vill ha än vad Gud vill ge. Det Gud vill ge, det är alltid gott och alltid bra för oss. Det jag vill ha, ja, det är inte säkert att det är så bra för mig. Så de här bitarna, de är väldigt, ja, jag kan säga kontroversiella. Att det är faktiskt Gud som gör det. Man kan fundera på om Gud gör det. Han är ju bara god och ingenting annat än god. Alltså måste han ha goda avsikter med henne. Och de ska alltså få det här för att de ska bli dömda, tänker du. Men domen ligger ju faktiskt på Golgata kors. Det är frälsningen där. Det dömdes ju all synd. Är det då inte så att den gode guden låter en kraftig villfarelsens ande komma? För att folk ska få uppleva att det här bara vara bedrägligt och så. Och så kommer de på det viset till räddning. För de ville kanske inte hålla sig till den sanna läran, alltså till Kristi sanning. Ja, det är ett hopp som jag har. Kanske jag är fel ut. Ibland hoppas man på saker och ting. För att sanningen kanske är lite för jobbig. Men eftersom det är en Gud, god Gud. Och när vi kom till tro, så var det en domsakt med inne. Åtminstone när jag gjorde det. Man var till dömd. Alltså synden igen var till dömd. Det gamla livet var till dömt. Så det blir väl något sånt. Det kan lika gärna kallas för väckelse. Fast det inte uttrycks på det viset. Och det är en annorlunda väg. Men jag vill inte ta de orden i min mun heller. Gud vet vad han gör. Så mycket kan jag säga. Det är jag övertygad om. Då har vi alltså ett ord kvar här, två har vi. Och det är också andra Thessalonikerbrevet. 13 versen, 14 kapitlet. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta. Genom att anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium. För att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Evangeliets frukt är att du ska vinna Jesu Kristi härlighet. Den helige ande helgar oss, står det. Och den helige ande, det är inte samma sak som vi. Det är skillnad på Helen och Marie och den helige ande. Det är olika saker. Men det är den helige ande, det är alltså någon annan än vi själva som sköter den här helgelseprocessen. De är saker som ligger i vår beslutsförmåga. Det tror jag vi får agera själv i. Men allting är inte på det planet. En del saker ligger djupt i vårt hjärta. Och där har vi den helige anden av oss innan. Han tar itu med den här helgelsen. Och när han är nästan färdig med sitt jobb, då börjar jag fatta att någonting håller på att ske. Då kan det bli jobbigt eller jättebra. Men då är det nästan färdigt. Vad det nu än är. Gud jobbar inifrån hjärtat och ut. Vi människor, vi kan jobba utifrån och in, så att säga. Och då kan vi mötas någonstans på vägen där. Men i de här största djuperna, det går inte utan den helige ande. Det är han som helgar. Så hjälparen, han gör mycket. Väldigt mycket för oss. Vi klarar oss inte utan han. Så det hjälps inte mycket till att säga till en person, du borde sluta med det, eller du borde skärpa det med det, eller sånt där. Det kan lika gärna bli en börda eller en press som gör att det blir svårare för dem. Be till Gud istället. Be till Gud att de får kraft, att anden får göra sitt verk där. Så kommer det att bli det resultat som Gud vill. Det är den helige anden som gör det. Sen har vi då det sista bibelordet för idag då. Och det är inte svårt att hitta, för det är Bibelns sista vers. Och det står i Uppenbarelseboken 22 och 21 versen. Jag tar från 20 versen, ja. De två sista verserna. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herre Jesu nåd, var med er alla. Det sista Johannes skriver. Och det här är ju ur Uppenbarelseboken, så det är liksom i uppenbarelseform man har fått allting. Så det är detsamma som att Gud säger nej. Herren Jesu Kristi nåd, var med er alla. Nu har vi kommit till en slutpunkt i den här saken att undervisa kring. För att den här gruppen ska vara varnande. Nu är vi där. Det har vi varit länge. Vi vill inte varna för något äkta evangelium eller för Guds verk. Nej, vi vill varna för dessa fördärvande. Men jag hoppas att inte människor känner sig påhoppad. För det är lärorna och krafterna bakom lärorna som man ska avslöja. För att människor ska bli fri. Det är ju så vi längtar. Det vi önskar. Och Jesus har dött. Den heliga ande har kommit. Och det finns en fruktan som har hamnat hos väldigt många i vårt land idag. Det har ju kommit en felaktig karismatisk rörelse. Och det finns många som varnar för den. Och då blir folk nästan rädd för att liksom våga prata om den heliga ande, så de inte blir förknippade med det som är felaktigt. Var inte rädd för det. Den heliga ande, låt han sköta sitt verk. Även om den onda håller på att göra någonting som ser likadant ut bredvid. Låt inte det onda hindra på det viset. För då hamnar vi i det dike som kanske djävulen vill. Vi blir skrämd till tystnad. Vi blir skrämd så vi inte tar oss närmare Gud. Men vet du om att allting det här, alla krafter, makter, väldigheter, och det här är bara några saker, det går inte att göra en sån undervisning komplett på det här viset. Det skulle ta en evinnerlig tid. Det här är väldigt översiktligt. Dock så är det inte taget ur luften. Utan det här är någonting som jag och ett antal andra har levt med i kanske 10-15 år i vårt liv. Vi har sett det här utvecklas. Och nu börjar det bli allvar. Nu får det bära eller brista. Folk kommer att bli bedrövade. Och jag i varje fall kommer att bli förföljd på något sätt. Men hellre det är ju Gud jag ska tjäna. Skulle man vara människa till behag, då pratar man aldrig om sådana här saker. Tro mig. Det är så tyst om sådana här saker i de kyrkor, just de kyrkor som mest har fallit bort ifrån Gud. Vi är inte kallade till att vara tyst. Vi är kallade till att predika evangeliet. Det rätta evangeliet. Herren kommer snart. Det ska inte heller orsaka panik och hoser. Kom ihåg att det här skrevs för så där 1950-930 år sedan. Och det var lika sant då. Snart, i Guds ögon, det kan vara väldigt långt det. Åtminstone gått det över 1900 år sedan det skrevs. Och det är fortfarande sant. Herren kommer snart. Så om jag säger det, så kan det betyda att han kommer imorgon, om en vecka eller om 200 år. Så Herren kommer snart, så det är säkert. Men det är ur hans tidsperspektiv, inte vårt. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig, Jesus, för förmånen att få betjäna dig på det här viset, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för de som har lyssnat och tagit till sig av det här. Och jag ber dig, Herre Jesus, att du ska välsigna var och en som har lyssnat och vill ha med ditt evangelium att göra, Herre. Och som vill vända ryggen åt det som är falskt. Fader i himlen, hjälp oss var och en. Och jag ber dig, Herre, låt oss få mer av den utlovade hjälparen, den heliga ande, Herre. Och hjälp oss att lära känna den rösten. Han som ska påminna oss på något sätt om allt vad du har undervisat. Han som vi behöver, Herre, för vår helgelses skull. Vi ber dig, Jesus, ge oss mer av den heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen.